Nu är klockan 7, tid alltså för nyhetstimmen.
Arbetarna på Leninvarvet i Gdańsk i Polen går i strejk idag eftersom regeringen inte har gått med på arbetarnas krav på förhandlingar. En strejk på Leninvarvet väntas leda till att arbetarna på flera andra stora varv också går med i strejken. Och då skulle strejkerna i Polen omfatta uppåt 40 000 arbetare. I Szczecin har de strejkande på Adolf Warszawski-varvet byggt barrikader vid infarten till varvet. Polis och kravallstyrkor har posterats utanför varvet. De strejkande i Polen kräver att regeringen erkänner den förbjudna fackföreningsrörelsen Solidaritet. Turister i Tjeckoslovakiens huvudstad Prag har uppmanats att bege sig till sina hotellrum och hålla sig inomhus med anledning av gårdagskvällens omfattande demonstrationer. Tusentals människor demonstrerade i Prag igår på 20-årsdagen av Sovjetunionens invasion i Tjeckoslovakien. För att skingra demonstranterna använde poliserna batonger och tårgas.
Positionerna är helt låsta mellan Nord- och Sydkorea efter 3 dagars politiska samtal i Panmunjom i den demilitariserade zonen på gränsen mellan de båda länderna. Parterna anklagade idag varandra för att blockera samtalen och Sydkoreas delegation lämnade Panmunjom utan att länderna bestämt om fortsatta överläggningar. Den sydkoreanska chefsförhandlaren föreslog privata överläggningar mellan chefsdelegaterna, men Nord svarade inte på inviten, varefter den sydkoreanska delegationen alltså lämnade förhandlingarna och återvände till Seoul. Nordkoreas chefsdelegat anklagade Sydkorea för att vara ointresserat av ett återförenat Korea. Nordkorea vill ha hela den sydkoreanska nationalförsamlingen till Pyongyang för samtal om ett icke-aggressionsavtal och kravet på delade olympiska spel mellan länderna. Sydkorea utesluter att dela spelen men håller dörren öppen för Nord att delta fram till den 2 september. Men efter dagens förhandlingssammanbrott är chanserna till en uppgörelse om OS och icke-aggressionsavtal ännu mindre än tidigare. Den kompromisslösa hållningen mellan de båda länderna som rått mest hela tiden sedan krigsslutet 1953 håller i sig även om man vid enstaka tillfällen kommer till förhandlingar som dock oftast varit resultatlösa. Rolf Forsryd i Seoul.
I USA har George Bushs val av 41-årige Dan Quayle till sin vicepresidentkandidat väckt kritik och undran. Är Quayle verkligen lämpad att bli USAs president om Bush blir vald och det skulle hända honom något? Och att Quayle genom att utnyttja familjens förbindelser kom undan Vietnamkriget har rivit upp gamla sår. Vilka dog i Vietnam och vilka kom undan?
Kan valet av den 41-årige senatorn Dan Quayle till vicepresidentkandidat förstöra George Bushs möjligheter att själv bli vald till USAs president? Det kan det säkert, men det beror på hur affären utvecklas och hur Bush handhar den. Bortsett från att det kommit fram att Quayle undgick tjänstgöring i Vietnam genom att med hjälp av förbindelser gå in vid nationalgardet, bortsett från det så kan valet av Quayle ändå visa sig vara ett misstag. En ledarskribent i New York Times säger att Bush förolämpat det amerikanska folket. En vicepresidentkandidat ska inte bara vara vald av valtaktiska skäl utan också vara en person som kan fungera som USAs president. Varken George Bush eller det amerikanska folket kan veta om den oerfarne, okände unge Dan Quayle är vuxen en sån uppgift. Utåt försvarar det republikanska etablissemanget valet av Quayle, men internt tycks kritiken vara utbredd. Ingen av de 2200 delegaterna i New Orleans hade i sin vildaste fantasi kunnat komma på idén att själva välja Quayle, bland annat för att de aldrig hört talas om honom. Däremot fanns det ett stort antal andra välkvalificerade och välkända som kunde ha fått ett genuint stöd. Till råga på detta avslöjas att Dan Quayle klarat sig undan tjänstgöring i Vietnam genom att utnyttja den rika familjens förbindelser och istället bli press- och informationsofficer vid nationalgardet. Det sätter fingret på en mycket öm punkt och debatten kring Quayle river upp gamla sår. Vilka kom undan Vietnam och vilka sårades och dog där? De som skickades till Vietnam var till stor del svarta och andra unga män från de lägre samhällsklasserna som antingen tvingades dit genom att de gjorde sin värnplikt eller anmälde sig frivilligt, ett sätt att få en inkomst och att komma bort från tristessen. Många rikemanssöner kunde med hjälp av pengar och förbindelser komma undan. Många lämnade USA för att de av ideologiska skäl inte ville delta i Vietnamkriget. Andra tog sitt straff för att de till exempel brände sina inkallelseorder eller deserterade. Ett av Quails motiv ska ha varit att han kom från en liten stad och ville skaffa sig en utbildning, som om inte fattigare unga män från stora städer skulle vilja det. Ett annat var att han ville bilda familj. Nu pekar Vietnamveteranerna på minnestavlan med över 50 000 namn på de amerikaner som dog i Vietnam och undrar om inte de också ville skaffa familj eller kanske redan hade en. Frågan är nu om George Bush och hans rådgivare är skickliga nog att vända strålkastarljuset från Dan Quayle och få valkampanjen att bara handla om Bush själv, hans erfarenhet och kompetens och hans försök att få motståndaren, demokraten Michael Dukakis, att framstå som en liberal mjukis som inte vet någonting om utrikes- och försvarspolitik och som enligt Bush skulle vara en fara för USAs säkerhet. Lyckas Bush med det så kanske han rent av kan vinna valet, trots inte tack vare Dan Quayle. Bush kan också välja att sätta ut Quayle i kylan och snabbt välja en ny, mer trovärdig vicepresidentkandidat. Men fortsätter frågorna att ställas kring Quayles lämplighet i allmänhet och hans sätt att komma undan Vietnam i synnerhet, så kan han bli en allvarlig belastning. Så allvarlig för George Bush att hans dröm om Vita huset kan gå upp i rök. Bushs första egna politiska beslut, kanske ett försök att visa att nu är det han och inte Reagan som bestämmer, kan bli hans eget fall.
På torsdag inleds fredssamtalen mellan Iran och Irak i Genève. Bakom den här fredsprocessen ligger i hög grad Förenta nationerna och dess generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar. I FN-skrapan borde man nu kunna njuta av framgångens sötma. Men det är en ödets ironi att man istället kämpar för att undgå en akut ekonomisk kris som kan ställa FN bankrutt.
Den ironin kan bli fullkomlig om Pérez de Cuellar får Nobels fredspris senare i höst. Då kan världsorganisationen stå där med mera prestige och inflytande än på mycket länge, men också fattigare än någonsin. Att det har blivit så här måste i första hand skyllas på supermakterna USA och Sovjetunionen. De har protesterat mot för dem misshagliga beslut genom att hålla inne med de årliga bidragen till FN och genom att vägra betala för FNs fredsbevarande operationer. Under Mikhail Gorbachev har den sovjetiska inställningen mjukats upp och Sovjetunionen har nu betalat tillbaka det mesta av det man var skyldig i FN. Det stora problemet för Pérez de Cuellar och hans FN-stab i USA. Därifrån har man under president Reagans tid vid makten bedrivit en hård konfrontationspolitik. FN-tjänstemän har beskrivits som inkompetenta och generalförsamlingen och underlydande FN-organ har anklagats för att bedriva en anti-amerikansk politik. Som straff har USA, som enligt FN-stadgan ska svara för en fjärdedel av FNs årliga budget, hållit inne med sina bidrag sedan 1985 och är nu skyldigt FN drygt 3 miljarder svenska kronor. En av de få i Reagan-administrationen som slagit bakut är utrikesministern George Shultz, som i en amerikansk tv-intervju i veckan betecknade USAs inställning som skamlig. Under 1988 har denna av USA kritiserade organisation nått större framgångar som fredsmäklaren på mycket länge. Men, som Pérez de Cuellar betonat, freden har sitt pris. För övervakningen av vapenvilan mellan Iran och Irak har nu FN skrapat ihop pengar som täcker de tre första av beräknade 6 månader. Resterande pengar för den perioden hoppas man få av generalförsamlingen när den inleder sitt arbete den 20 september. Ett stort ekonomiskt orosmoln är konflikten i Angola och Namibia. I FN-planen från 1978 om Namibias självständighet föreskrivs att övergången till ett fritt Namibia ska övervakas av en FN-trupp om 7 500 man till en beräknad kostnad av drygt 3 miljarder svenska kronor. Andra områden som kan komma att kräva FN-truppers närvaro efter en uppgörelse är Kampuchea och Västra Sahara. Inte så underligt då att Pérez de Cuellar kan komma att stå utan pengar redan i november.
Bengt Persson om FNs ekonomi. Så ska vi få en rapport om de stora demonstrationerna och mötena igår i de baltiska staterna alltså. Detta på årsdagen av icke-angreppspakten mellan Nazityskland och Sovjetunionen. Svante Weiler.
Mötena var sanktionerade officiellt av myndigheterna och samlade mycket stora mängder deltagare. I Litauens huvudstad Vilnius samlades 100 000 människor och i Riga och Tallinn deltog tiotusentals personer. Det var igår den 23 augusti, 49 år sedan Tyskland och Sovjetunionen undertecknade den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten, som innebar en överenskommelse om att de båda länderna inte skulle angripa varandra. Och skälet till att just den här årsdagen uppmärksammas så livligt just i de baltiska staterna är att ett konkret resultat av pakten blev att Sovjetunionen 1940 kunde annektera alla de tre baltiska staterna utan att möta tyskt motstånd eller ens protester. För i några hemliga paragrafer i pakten hade Sovjetunionens rätt till den här annekteringen skrivits in. De här hemliga paragraferna är sedan länge kända och publicerade i väst och har i sommar dessutom publicerats i två estniska tidningar. Men de har aldrig erkänts på officiellt håll i Sovjetunionen. Svante Weiler, Moskva.
Första september 1988.
Så ubåtsjakten på västkusten. Idag har marinen gått i aktion i Stigfjorden mellan Körn och Orust.
Det var vid 13-tiden som marinen fällde sjunkbomber i två omgångar strax norr om Kälkerön, ungefär mitt i Stigfjorden. Och det här är inte långt från den plats där man först fällde sjunkbomber natten mellan måndag och tisdag. Hur många bomber som fälldes kommenterar försvarsstaben som vanligt inte, och ännu vet man inte något om resultatet av vapeninsatsen. Men anledningen var så kallade tekniska indikationer på främmande ubåt. Försvarsstaben vill heller inte tala om vad det var som gjorde att man drog igång den här ubåtsjakten. Evert Dahlén är presschef.
När vi får alltså observationer eller indikationer som vi bedömer innehålla eller var av sånt värde, innehålla sån substans, så att man kan dra den slutsatsen att här pågår främmande undervattensverksamhet, då drar man igång sånt här.
Räcker det med att någon ser en svallvåg som man inte kan?
Nej, det räcker inte.
Ni har under den här jakten fått informationer om grodmän i området. Vilken tilltro sätter ni till de uppgifterna?
Ja, jag går inte in och vill inte gå in och kommentera olika typer av observationer, och framförallt så vill jag inte kommentera vilken värdering vi gör utav de här olika observationerna.
Evert Dahlén, presschef på försvarsstaben, intervjuades av Yngve Hansson vid vår Göteborgsredaktion. Sveriges FN-ambassadör Jan Eliasson utsågs idag till medlare i konflikten mellan Iran och Irak. Lars-Gunnar Erlandsson.
Det svåraste förhandlingsuppdrag någon kan få, så sa det allmänt när Olof Palme 1980 fick FNs uppdrag att medla i kriget mellan Iran och Irak. Redan från början blev Jan Eliasson Palmes medhjälpare, och han följde Palme på de oftast fruktlösa resorna till de båda krigförande länderna. Jan Eliasson är 48 år, han blev chef för utrikesdepartementets politiska avdelning 1983, och sedan mars i år är han Sveriges FN-ambassadör i New York. Jan Eliasson finns nu i Genève, och det här måste vara ett oerhört svårt uppdrag med tanke på den djupa misstro som finns mellan parterna, Jan Eliasson.
Ja, det är alldeles riktigt att det finns en djup misstro mellan parterna, men nu har vi i alla fall uppnått det stadiet att det råder ett eldupphör, och det är ju lättare att överbrygga misstro när inte längre öppna fientligheter pågår jämfört med en situation där vi sitter och diskuterar vid förhandlingsbordet.
Nu har du sysslat med den här konflikten aktivt tidigare. Har du speciella knep?
Nej, det är nog att vara tålmodig och lyssna noga på parterna och försöka inse att en lösning måste bygga på att båda har intresse av att bevara den.
Det har sagts att de här förhandlingarna kan ta oerhört lång tid, kanske till och med flera år. Vad är din bedömning?
Nej, jag hoppas att det inte ska ta den tiden. Det är klart att det är komplicerade frågor, och man får ju dela upp det i dess beståndsdelar. Vi har ju en mycket god grund att stå på, nämligen det är exempel på ett utmärkt samarbete mellan parterna, generalsekreteraren och säkerhetsrådet, som resolutionen 598 innebär. Och den anger i punktform vilka frågor som ska lösas. Så det gäller ju att sortera upp frågorna i de här olika kategorierna och försöka sedan tålmodigt finna lösningar på var och en av dem.
Jan Eliassons första svåra uppgift blir att försöka få de båda parterna att sätta sig ner ansikte mot ansikte i Genève. Irak och Iran representeras där av sina utrikesministrar. Båda har gått med på direkta förhandlingar, men de har trots stora ansträngningar från FNs generalsekreterare Pérez de Cuellar bara suttit vid samma bord en gång. Det var i fredags på förhandlingarnas andra dag. Pérez de Cuellar har inte dolt sin irritation över att förhandlingarna går så trögt och att viljan att hjälpa till från de båda parternas sida tycks vara så liten. FN-chefen lyckades förhandla fram en vapenvila i det 8 år långa kriget. Den trädde i kraft den 20 augusti. Sen har båda sidor anklagat varandra för att bryta vapenvilan, men den tycks ändå i stort ha respekterats. Meningen är att förhandlingarna i Genève, som fram till nu har letts av FNs generalsekreterare själv, ska leda fram till ett fredsavtal. Pérez de Cuellar lämnar nu över medlarjobbet till Jan Eliasson, som alltså ska försöka lösa upp dödläget. Den svåraste stötestenen är vattenleden Shatt al-Arab, som är Iraks enda förbindelse med Persiska viken. Iran vill först förhandla om ett tillbakadragande av trupperna från frontlinjerna, en utväxling av krigsfångar och få Irak utpekat som angripare i kriget. Iran hävdar att en överenskommelse från 1975 om vattenleden Shatt al-Arab ännu gäller. Enligt den ska leden delas mellan länderna efter en mittlinje. Den överenskommelsen sa Irak upp några dagar innan kriget bröt ut. Irak gör nu anspråk på hela vattenleden och kräver också att Iran rensar den från de fartygsvrak som gör den oframkomlig. Irak kräver också fri passage i Persiska viken och genom Hormuzsundet, som är vikens smalaste punkt och som behärskas från iranskt område. Detta ska enligt Irak ske innan man kan förhandla om trupptillbakadraganden och så vidare. Pérez de Cuellar sa redan när han inledde förhandlingarna i Genève att det kommer att ta månader, kanske år. Trots att han såg mycket långdragna förhandlingar framför sig, så var han tydligt besviken på den mycket tröga starten. Det blir nu alltså Jan Eliassons uppgift att försöka få igång konstruktiva förhandlingar. Att de båda dödsfienderna alls sitter i Genève beror till stor del på FN-chefens trägna och skickliga arbete. Men avgörande är att han haft och har både USAs och Sovjetunionens stöd. Pérez de Cuellar hade hoppats att han skulle få de båda utrikesministrarna ansikte mot ansikte idag innan han själv lämnar Genève. Men det har inte skett ännu, och nu blir det alltså den svenska medlaren som ska försöka leda förhandlingarna fram till ett fredsavtal. Ett slut på ett 8-årigt krig, det blodigaste sedan andra världskriget. Ett krig som krävt 1 miljon människoliv.
Kommentar Bo Karlström.
Den 2 september 1988. 2 september 1988.
I morse utvidgade marinen det avspärrade området kring Stigfjorden mellan Körn och Orust för att fortsätta spaningarna efter främmande undervattensverksamhet. Enligt försvarsstaben har en ny observation av något som tros vara ett ubåtsperiskop gjorts vid Lysekil strax norr om det aktuella området.
Så har vi lördagen den 3 september 1988.
Vid den ubåtsjakt som pågår i Stigsfjorden på västkusten sköts under lördagen varningsskott av vakter som upptäckt något misstänkt. Vid en närmare kontroll visade sig dock vara falskt alarm. Utrikes solidaritetsledaren Lecha Wałęsa i Polen har nu krävt besked av regeringen om när samtalen om en legalisering av solidaritet ska börja. Tidigare veckan sa Polens inrikesminister att frågan ska tas upp vid rundabordssamtal med regeringen.
Klockan är 9.
Nyheter från Ekot.
Den senaste tidens svåra översvämningar i Bangladesh har lett till att över 20 miljoner människor isolerats och 5 miljoner har blivit hemlösa. Nära 1000 personer har omkommit, men katastrofens hela omfattning kan inte avslöjas förrän vattnet sjunkit undan, säger landets inrikesminister. 3/4 av Bangladesh står nu under vatten.
Mm.
Den 15 september 1988.
Orkanen Gilbert, som betecknas som århundradets värsta, har dragit in över Yucatanhalvön i Mexiko, där nära 100 000 människor har evakuerats. Vindstyrkan i orkanen, som har uppmätts till drygt 90 meter i sekunden, har försvagats något när den har befunnit sig över land, men den kommer troligen att ta ny fart när den passerar mexikanska golfen. 750 000 människor, en tredjedel av Jamaikas befolkning, har blivit hemlösa efter orkanens härjningar. Orkanen har krävt 26 dödsoffer och väntas imorgon nå USA:s sydkust. En forskargrupp i Gabon har för första gången påvisat antikroppar mot HIV-smitta hos två vilda schimpanser. Det framkom vid den internationella AIDS-konferensen i Tanzania. En av schimpanserna hade också svunna lymfkörtlar, som är ett tidigt tecken på AIDS. Hittills har ingen schimpans som har ympats med AIDS-virus i fångenskap utvecklat sjukdomen.
Lördagen den 17 september 1988.
I natt har orkanen Gilbert nått det amerikanska fastlandet. Orkanen var för några dagar sedan den värsta på västra halvklotet de senaste 100 åren, men den har mattats av något det senaste dygnet. Orkanen Gilbert har inte krävt några nya dödsoffer. De olympiska sommarspelen i Seoul i Sydkorea har nu invigts. Sydkoreas president No Teo öppnade officiellt spelen i natt svensk tid.
Klockan är 7.
Nyheter från Ekot.
Resultatet av årets val är att Ingvar Carlsson kan sitta kvar som statsminister. Socialdemokraterna får tillsammans med VPK 178 mandat, och det innebär en betryggande majoritet. De borgerliga partierna förlorade stort och de får tillsammans 151 mandat. Miljöpartiet blir det första nya partiet som på 70 år tar sig in i Sveriges riksdag för egen maskin, och partiet får 20 mandat. KDS får inget riksdagsmandat.
Och så här blev slutsiffrorna i valet. Moderaterna får 18,4% och förlorar 10 mandat.
Centern får 11,4%, i en ökning med 1,5 procentenhet. Men Centern förlorar ändå 2 mandat eftersom KDS inte kom in i riksdagen.
Folkpartiet får 12,2% och förlorar därmed 7 mandat.
Socialdemokraterna får 43,6% och förlorar 2 mandat.
Och VPK får 5,9% och ökar med 2 mandat.
Miljöpartiet får 5,5% och får 20 nya mandat. Medan KDS får 3% och förlorar det enda mandat partiet hade i riksdagen.
Ska vi också notera att deltagandet i årets val var lågt, eller 86,4%, det lägsta på 28 år. Och i folkomröstningen om flyktingmottagning i Sjöbo blev det en överväldigande seger för nej-sidan, som alltså inte vill ta emot flyktingar i Sjöbo. 67,5% röstade nej i folkomröstningen, 32% röstade ja. Och i Sjöbos kommunalval blev Centerpartiet den stora vinnaren och ökade med 8 mandat till 23.
Ett par OS-resultat. Simning. Anders Holmert fick silvermedalj på 200 meter frisim och noterade svenskt rekord. Every time we give it all, we feel the flame eternally inside us.
We stand all across the land. Madonna heter gruppen som sjunger Hand in Hand. Det som alltså är den officiella olympiska reklamsången, eller från Seoul 1988, den officiella olympiska sången.
September 22, 1988.
Ja, den brittiska oljeindustrin har drabbats av ett nytt allvarligt bakslag. En brand utbröd i eftermiddag på en oljeplattform i Nordsjön. Ett stort antal oljearbetare saknas.
Branden på oljeplattformen Ocean Odyssey var explosionsartad. Men arbetarna ombord lyckades sända nödsignaler och räddningsmanskap var snabbt på plats för att evakuera de arbetare som var kvar på plattformen och för att plocka upp de som hade kastat sig i vattnet för att undkomma lågorna och de som tagit sig ner i livbåtar. Ocean Odyssey ligger i den norska delen av Nordsjön, 16 mil nordost om Aberdeen i Skottland. Och den brittiska sjöräddningen larmade helikoptrar från Norge och från Aberdeen. Räddningsarbetet som fortfarande pågår är av mycket stor omfattning. Bland annat så dirigerades brittiska och holländska krigsfartyg som deltar i en NATO-övning till platsen. Först befarades att endast 28 av de 67 oljearbetarna hade räddats, men nu verkar det som en eller två saknas. Orsaken till branden har ännu inte kunnat fastslås, men olyckan visar hur riskabelt arbetet på oljeplattformarna är. Branden på Ocean Odyssey är den andra som inträffat i oljeborrningen Nordsjön på kort tid. I juli exploderade plattformen Piper Alpha och 166 arbetare omkom. Det var då den svåraste katastrofen hittills av det slaget. I utredningen kring Piper Alpha-olyckan riktades hård kritik mot säkerheten vid plattformen och det återstår att se om liknande förhållanden rådde på Ocean Odyssey. Kerstin Persdotter, London.
September 22, 1988.
Det spända läget i Beirut skärptes idag när tre av den syrienallierade Amal-milisens högsta ledare dödades i ett bakhåll i västra Beirut. Samtidigt väntas nu den avgående presidenten Gemayel utse en interimsregering mot muslimernas och Syriens vilja.
Mordet på de tre Amal-ledarna är ett hårt slag mot Syrien. Det kom i ett läge när Syrien och dess allierade muslimer i Libanon är mitt inne i en konfrontation med de kristna om landets nya president. Det utsatta presidentvalet i morse bojkottades av de kristna från Östbeirut och sköts upp till imorgon. Den nuvarande presidenten Gemayels sista dag i ämbetet. Förmiddagens misslyckande ledde till skottlossning och granateld vid parlamentsbyggnaden där valet skulle ha hållits. Den avgående presidentens aviserade interimsregering betraktas som ett allvarligt steg mot ett ännu större kaos i Libanon. En muslimsk parallellregering skulle bli följden och hotet om en delning hänger över Libanon. Det är inför de utsikterna som USA och Syrien har lanserat en syrienvänlig kandidat i presidentvalet. Tanken är en person som kan avskaffa den orättvisa maktfördelningen mellan den muslimska majoriteten och den kristna maronitiska sekten. Ett missförhållande som ligger till grund för den libanesiska krisen och det 13 år gamla inbördeskriget. De kristna och deras högermilis i Östbeirut vägrar finna sig i en lösning som minskar deras oproportionerliga inflytande. Det är svårt att se hur de ska övertygas att gå och rösta fram en syrienstödd president imorgon när de inte gjorde det idag. Och under tiden lever Beirutborna i ovisshet om vad som nu ska hända. Titti Nylander, Beirut.
Hallandsfiskarna protesterar mot nedsmutsningen av Kattegat. Idag blev det inget fiske, utan ett hundratal fiskare sjukskrev sig och sen var det protestmöte i Bua norr om Varberg.
Det var ett hundratal förbannade och bittra fiskare som samlades i Bua strax norr om Varberg idag.
Vi får inte vara för släckant och vi måste inte hårt fram när vi har gått så hårt eller så långt med Kattegat. Så måste vi också gå hårt fram. Vi måste inte vara för snälla. Jag tycker fiskarna har varit för snäll länge.
Kattegatt har varit ett mycket fiskrikt vatten. Normalt tar Hallandsfiskarna upp mellan 150 och 200 ton per år till ett värde av 120 miljoner kronor. Ett ton om dagen per båt är normalt just nu.